In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillypodden, måndagen den... Nu ska jag se så jag säger rätt här. Fake news-spridaren.
Jag vet, men jag tänker inte hjälpa dig nu. You're on your own.
22, tror jag det är.
Ja, det är korrekt.
Vi tittar. Ja, 22. Måndagen den 22 januari. Ja,
22 januari. Men okej, men du är nästa rätt.
22 januari, ja. Nu blir jag ju rättad med en gång.
Ja.
Det hade varit klädsamt att du kunde rätta mig när jag hade fel på saker i andra sammanhang också.
Uttalet satt inte där. Så är det där och pillar.
Sanchez Mkhitaryan, hör du.
Ja.
Det har liksom dominerat nyhetsflödet ett par dagar nu.
Ja, kan man säga.
Nu är det ju klart. Det finns inte så jättemycket att tillägga egentligen.
Nej.
Alltså det när det gäller själva affären. Vi behöver inte spekulera.
Nej, det behöver vi inte göra.
Det har ju inte presenterats än. Det kommer väl göra nu precis när vi spelar in det här, så kommer det vara något jättemärkligt. Någon askonstig presentationsvideo som vi inte hinner få med i den här podden av någon anledning.
Definitivt. Eller att det är någon summa, att det inte blir någon byte. Ja. Men man kan väl stanna, för det tycker jag ändå inte är så diskuterat. För jag har ju varit duktig på att avfärda alla rykten som involverar två spelare som ska byta klubb rakt av med varandra. För att det sker liksom inte. Och nu sker det faktiskt igen. Vilket ju ändå, man får ju säga, lite häpnadsväckande, utan att ta till för stora ord.
Jag letar efter mina hörlurar här.
Jag förstår.
Jag försvann lite.
Ja, men det känns lite, och då har jag någon egen slags teori som jag tänker bekräfta, så jag tänker dra här, eftersom du liksom inte ens är närvarande nu, så det går liksom inte att spela
så,
någon slags poddspelssamtalsgrej med det här, utan jag får blir monologpodden helt enkelt.
All ears igen.
Ja. Mm. Alltså, nej, men jag funderar på, just eftersom marknaden är som den är just nu, det är ingen som riktigt vet vad en spelare kostar. Om Neymar ska kosta 2 miljarder, vad kostar Alexis Sanchez om man inte har ett halvår på kontraktet? Vad kostar Alexis Sanchez om man har ett kvalv på kontraktet? Vad kostar den Henrik Mkhitaryan som man vet har en enormt hög högsta nivå, som en gång var Bundesligas bästa spelare, får man väl säga, när han var som allra bäst, bättre än Bayerns alla stjärnor, i alla fall under en period.
Och som då är yngre än Alexis Sanchez.
Ja, vi slog fast marginellt.
En månad.
Ja, exakt.
Så kan det gå. Jag trodde han var yngre.
Han fyllde år under den här förhandlingen också. Så
ja, precis. Han fyllde år i förrgår.
Marknadsvärdet ytterligare.
Älskar bilden på Raiola som står och håller om Pogba och Mkhitaryan.
Det är ett bra kalas.
Ja, framförallt när man då har med sig Pogbas nästa löneförhandling in i den här förhandlingen och ser då the ripple effects.
Ja, man älskar det. Det var någon som kommenterade på Twitter också, hur lång tid kommer det ta innan Raiola då knackar på dörren och säger att jaha, nu fick Alexis Sanchez här mycket, då ska Paula lika mycket.
Och Romelu.
Ja, exakt, absolut. Och det har väl förmodligen...
Och Zlatan,
ja, han nu får...
Om han nu får fortsätta.
Han lär väl ha lagt in det här. Jaha, ni vill att Mkhitaryan ska flytta. Jaha, ni vill Alexis Sanchez. Ja, men det kan vi ju lösa om. Och så kommer det där Paul Pogba-kravet. Jag tror att det redan är presenterat, det nya lönekravet, om vi säger så. Mm. Men det känns som bytet kanske blir en vettig... Alltså på en väldigt skakig marknad där man inte riktigt vet hur man ska värdera spelare. Det känns som att klubbarna är väldigt nojiga för att gå fel. Mm. Då kanske det till och med blir en bra idé att byta spelare, för att det de fortfarande kan göra är att värdera fotbollskunskaper, och kan man då värdera en Alexis Sanchez mot den här Mkhitaryan, då vet man att Alexis Sanchez är lite bättre, så har man kontraktsituationen som gör att det liksom, de är i en prekär situation som gör att du kanske ändå kan hävda då att de spelarna blir lika mycket värda. Då det känns som en smidig lösning när ingen vet vad en spelare egentligen ska kosta.
Nej. Vi diskuterade lite här på redaktionen i slutet på förra veckan, just när uppgifterna kring Raiolas liksom medverkan i den här affären blev mer och mer central, vilket han ju har en förmåga att sätta sig väldigt centralt i den här typen av... Han jobbar ju inte för spelaren, utan spelaren jobbar för honom. Det är den känslan man får.
Ja, herregud, absolut.
Och att det hängde på honom till slut om det här skulle bli av eller inte. Inte klubbarna eller spelaren, utan agenten. Och hur mycket pengar han skulle ha. Eller hur mycket bonusar som till slut skulle trilla ner på honom. Hur mycket tror du han har hämtat hem själv i den här...
Det påstås ju att Alexis Sanchez agent fick väl över 100 miljoner kronor, 129 eller något sånt där, för det här. Och det kom ju en UEFA-rapport för inte så länge sedan, där de faktiskt grävde lite i agentersättningarna. Som visade då att det, liksom, det är inte ovanligt att en agent får 50% motsvarande av en transfersumma. Det förekommer till och med fall där, där agenten får alltså över 100% av transfersumman. Alltså inte att han får hela transfersumman, men att han får en större summa pengar än vad klubben får vid en försäljning av en spelare. Och med tanke på att Mino Raiola då höll...
Helt vansinnigt.
Nej, det är helt sinnessjukt alltihop. Och Mino Raiola sitter där, alltså håller nycklarna till hela den här affären till att Manchester United ska kunna köpa Alexis Sanchez från Arsenal framför näsan på Manchester City. Då har han ju rätt bra förhandlingssituation. Samtidigt som han också vet att han måste ju ändå företräda Mkhitaryans bästa. Mkhitaryan bör ju verkligen vilja ta den här affären, för nu kliver han liksom ändå i en toppklubb i till, behåller väl garanterat sin lön och kommer in i en central position. Det är klart att han måste lyssna på Mkhitaryan också, men ja, han har inte gått lottlöst, det vi kan konstatera, och man kan ju vara ganska säker på att det har förekommit påtryckningar om att Paul Pogba ska få högre lön nu också, och skulle Paul Pogba få högre lön så kommer ju Mino Raiola också ta en kaka av den nya kontraktet, så att ja. Han mår bra, den som alla andra agenter, skurkaktige fotbollsrånaren får man väl säga, som dränerar hela sporten på pengar.
Jag ser fram emot, jag vet att du håller på att researcha lite för att eventuellt fördjupa dig ännu mer i det här ämnet.
Ja, eller jag är mer inne på, för jag har märkt att nu börjar faktiskt surras lite i England, att de börjar faktiskt reagera på att agentarvoderna är alldeles för höga. Brittiska journalister generellt inom fotboll är lite väl romantiska i sin syn på sporten, tycker jag. De är lite väl mycket applåderande mot liksom hela systemen och sådär. Nu börjar de faktiskt också få upp ögonen för det här, och det är ju helt sinnessjukt att det försvinner så mycket pengar från fotbollen till enskilda personer som klubbarna av lathet eller av okunskap har outsourcat stora delar av sin verksamhet till. Det är helt sinnessjukt. Och när man får en liten inblick bara i det liksom svenska agenter gör och deras jobb och sådär, så är det, alltså fotbollen behöver inte den yrkesgruppen. Det är liksom, klubbarna ska kunna hålla med egna scouter, klubbarna ska kunna ha egna kontakter med varandra, och sen ska spelarna absolut ha någon som företräder dem vid kontraktförhandlingar. Det är ju klart det är så, men det räcker ju att någon har en juristexamen. Jag tycker liksom där, jag skulle vilja flytta makten från spelaragenterna och från spelarna till klubbarna igen. Det är liksom det som är min poäng.
Vi har ju varit inne på Wolverhampton och Jorge Mendes. Vi kallade honom för sportchef för Wolverhampton, och var det något Wolves fans som hörde av sig, så att han var inte alls sportchef. Men grejen är att han har varit anställd agent åt klubben.
Ja.
Så att i förlängningen så är det ju han som sitter och ska då scouta och förhandla och se till att det kommer nya spelare till klubben, vilket ju i praktiken blir en sportchef.
Han var väl i praktiken sportchef. Sen har ju alla klubbar agenter knutna till sig på permanent eller mer eller mindre permanent basis. Det är det här klassiska exemplet som jag ofta drar, för att det var så tydligt. Det var någonstans första sån affären i Sverige, känns som, när Patrick Mörk sålde Mohamed Bangoura från AIK till Kina. Och han var Mohamed Banguras agent. Han hade ett avtal med AIK om att sälja Bangoura, och han hade också ett avtal med kineserna, liksom ett nära samarbete med dem, för han gjorde en annan affär samtidigt med en annan spelare på samma sätt. Så att, ja, det var liksom alla stolar, och det är ingen regelbrott, det finns inga regler mot det så länge alla är överens. Så här var alla överens, och då är det ju bara att köra. Och det
finns ju väldigt få regler att förhålla sig till överhuvudtaget, känns
det. Så är det ju, och nu ska ju komma nya agentbestämmelser i Sverige. Sen ska vi inte vara för mycket med agent, för jag vet att folk inte generellt är jätteintresserade av fotbollsagenter, vilket är väldigt synd, för att det är väldigt viktigt att veta vad de gör.
De är väldigt centrala för det som händer just nu.
Ja, och det ska komma ett nytt agentsystem i Sverige då, men då finns det ju många problem med det. Det ska bland annat innebära att du får vara straffad tidigare och sådär, men det finns många svårigheter då. Om bara Sverige har ett agentsystem, vad hindrar någon agent skriven i ett annat land från att göra affärer med en svensk klubb? Och liksom, alltså, det kommer gå dansa runt det där utan problem, helt övertygad
om. Om det är någonting som de är bra på och anställda för att göra, så är det ju dansa runt olika regler.
Ja, det är ju lite deras expertis. Ja.
Ja, precis. Om vi då tittar på de mer sportsliga sidan av den här bytesaffären då. Sanchez till Manchester United, vi har varit inne på det lite grann. Vi vet att Alexis Sanchez gillar att spela till vänster. Vi har en Martial som är fantastisk, tycker jag, på den sidan. Vi har en Rashford som har gjort väldigt bra där. Och på högersidan försvinner ju då en Mkhitaryan. Och det är ju på högersidan man tänker sig att det finns plats. Vem ska flytta över? Hur ska de få ihop det här? Lukaku centralt? Eller ska Lukaku petas och Sanchez in centralt? Vad tror du?
Nej, jag tror att Lukaku blir kvar. Jag tror att Sanchez, och tycker att Sanchez ska ha precis den position Sanchez själv vill. Jag utgår från att det blir lite från vänster, och sen så får man lösa pusslet därifrån. För att även om Martial har en enorm potential, och Marcus Rashford är också en spelare som jag hoppas väldigt mycket på, så kan ju ingen hävda att Manchester United blir ett sämre lag av att ersätta någon av dem med Alexis Sanchez. Han är ju en betydligt bättre spelare än vad båda de är. Så att de får gott slava till höger om det skulle vara så, tycker jag. Sen får man ju se, Jesse Lingard har ju haft liksom en liten släpande...
Ja, precis, han har spelat mer centralt ju.
Ja,
i sin
precis.
Nummer 10-position.
Och vad innebär det med Alexis Sanchez? Kanske vi bryter in lite i planen också. Jag vet inte vilka friheter han kommer ha på det sättet. Och, ja, han har ett pussel att göra där. Men, men någonstans får man ju börja med, om man är i Manchester Uniteds situation just nu, man kan inte, ja men vi skiter i Alexis Sanchez, vi börjar en kille till höger. Nej, vi kan få Alexis Sanchez. Manchester City vill också Alexis Sanchez. Vi kan ta honom från City. Ta Alexis Sanchez och bygga därifrån.
Mkhitaryan då, å andra sidan. Kan vi också ställa sig frågan till hur han ska in i Arsenal. Det är ju på något sätt mycket lättare att se, ja. Tycker jag. Gillar att utgå från höger. Vi har en Theo Walcott som visserligen inte har spelat så mycket den här säsongen, men som har försvunnit. Senast är det väl Maitland-Niles, 19 år gammal, som har startat där.
De har ett större behov, kan man väl säga.
Ja, överlag. Sen kommer vi ju in då på Aubameyang och den affären som nu också håller på att sys ihop. Det där hemliga mötet som var igår.
Ja.
Alltså är det någonting som Aubameyang inte är bra på, så är det ju att vara hemlig. För man tar inte sin helt unika silvriga Porsche till ett hemligt möte.
Ja, det var ändå boka en privat flygplatsterminal för att liksom ligga lite lågt. De flyger in Arsenal-ledningen dit, nu är det hemligt här. Liksom. Så kommer Aubameyang och rullar in och parkerar sin silver Porsche där. Han är ju ett geni. Alltså. Men diskretion är väl inte det han jobbar med riktigt, det kan jag inte påstå.
Han står i centrum. Och då får vi väl utgå ifrån att den affären också är ganska nära att bli verklighet.
Ja, det får man ju lugnt säga. Sen ska faktiskt Aubameyang försvaras av att han nästan fick en överman idag när Hamburg skulle presentera sin nya tränare. Och nu har jag tappat namnet på dem, men det är för detta Hamburg-spelare, ingen så jättevälkänd tränarnamn, som kommer från en klubb i tredje divisionen närmast. Han gled in i sin bil med liksom en dekal från sin förra klubb på bagagehuvudet. Han körde förbi fotograferna. Den är inte heller så jättesmidig kanske.
Det är underbart ju.
Ja, det är underbart.
Men det tycker man ju om.
Ja.
Och då får vi stoppa in då, om vi tittar på den sportsliga sidan, då får vi stoppa in Aubameyang i det här pusslet också. Helt plötsligt tycker jag att vi hamnar i en situation där Arsenal faktiskt kan spela med en front tre, inte olikt den som till exempel Liverpool spelar med.
Men hur tänker du här då? För jag antar att du ska behålla Lacazette på något sätt, för det känns inte som Wenger är redo att flytta på Lacazette.
Nej, jag tänker mig helt enkelt en trio med Lacazette, Mkhitaryan och Aubameyang. Sen är ju frågan, där har du två stycken som egentligen vill utgå från, alltså centralt, och en från höger, men någon får ju liksom ta en vänster utgångsposition också. Får se vem det blir, men det är liksom är ganska stor skillnad med att starta med dem eller starta med en Iwobi eller Danny Welbeck.
Ja, så är det ju.
Kan jag tycka. Och ja, men det är också där tror jag att Wenger kan få ihop det. Jag tror inte han kommer spela med två man anfall, för det har han ju inte gjort på, jag vet inte hur, 10 år i alla fall. Så det tror jag inte. Men jag tror att han kommer skohorna in Aubameyang och Lacazette tillsammans. Och Mkhitaryan kommer nog få flyta lite ganska fritt faktiskt. Sen ska ju Özil in i det där pusslet också. Så att det blir ju som en Fab Four på något sätt.
Ja, och det är väl lite kul, för att om man jämför, det dog ändå liknande med Liverpool, om man kollar deras arbetssätt så känns det ju väldigt olikt nu, för Liverpool har ju, det känns som Jürgen Klopp ju, som vi har varit inne på ganska ofta, ja, men han vill ha den spelartypen, annars blir det ingen alls. Samtidigt som Wenger nu har tvingats
som ju Wenger också har varit, alltså, ja. Han vill verkligen ha det väldigt specifika, det ska vara, ett, vara en bra affär, men det ska också vara liksom rätt ålder, det ska vara utvecklingsbar, det ska mycket som ska stämma liksom.
Men nu har han ju verkligen tvingats liksom ta det han får, och jag tycker han gör rätt som tar det han får, för han får väldigt bra grejer till bra pris nu tycker jag. Men Mkhitaryan vet jag inte om han hade liksom scoutat för att köpa på det sättet, om man inte kunde få den här bytestilen nu. Aubameyang vet man ju inte liksom om han hade gått in på, om det inte hade varit för att han har strulat sig bort från Dortmund nu och hamnat på, sett till så att han själv har hamnat på marknaden på så tydligt sätt, vilket gör att förhandlingspositionen också blir lysande, för Dortmund har ju liksom, de kan inte använda honom nu.
Man ser ju verkligen fram emot Aubameyangs möte med Londons nattliv, ja. Och den brittiska pressen.
Men Silverporschen rullar in.
Ja, Silverporschen rullar in på de här high stake nattklubbarna, ja. I London, och så vet man ju att det ligger skvallertidningsjournalister i varenda mörkt hörn där. Och
samtidigt kommer det ju där han ska vara liksom.
Ja, jag säger att jag ser fram emot det här. Jag ser fram emot
han,
det här.
Han får äntligen en klubbvärd i hans profil, tycker jag.
Han behöver inte åka ner till Italien för att festa längre.
Utan nej, kan han sköta det upp på hemmaplan. Ja, ja, nej, det blir intressant. Nej, men det vi får ju se Aubameyang också. Jag tror också att det kommer bli av nu. Liksom. Nu påstås det senaste att Arsenal vill ge 50 miljoner euro och Dortmund vill absoluta 70 miljoner euro. Samtidigt vet man att Dortmund kan ju inte använda honom nu. De måste ju sälja honom nu. Mm. Så att de kommer nog enas till slut.
Ja, men det tror jag också. Det ska bli intressant att se båda de där lagen hur... De har ju varsin tränare som ändå vet rätt mycket om fotboll och kan skruva ihop ett lag utav bra spelare.
Så är det ju. Och sen ska man svara på den här frågan. Jag fick själv googla lite på den. Men det har ju kommit den här frågan då om Champions League och Europa League. Får de spela Champions League nu för Alexis Sanchez gör det för Manchester United och sådär. Och enligt UEFA-reglerna så får man ju det då för att de har... Du får teckna in en ny spelare som spelat för en annan klubb i en annan europeisk turnering. Och så länge han inte spelat i samma europeiska turnering. Så att det ska vara lugnt så länge de inte spelat i Champions League tidigare, så får de spela Champions League även om de spelat i Europa League.
Och tvärtom då, så Mkhitaryan får de spela i Europa League. Östersund om några veckor.
Precis.
Det ser vi fram emot. Jag ser framförallt fram emot de här 3-4 tusen engelsmännen som kommer åka i sina liksom sneakers och vanliga liksom tracksuit upp till Östersund där det kommer vara 20 minus och stå och frysa på den där läktaren.
Ja, de kommer göra en poäng av att stå där utan tröja också, det kan vi vara säkra på.
Det går inte.
Det kommer de att göra.
Det går inte.
Det kommer de att göra.
Ja, herregud.
Någon kan dö, det utesluter inte det.
Nej. Herregud, det blir läskigt.
Ja, det blir det. Absolut. Men de har mycket underhudsfett också. Det brukar faktiskt tala till deras fördel.
Ja, det hjälper lite grann.
Ja, det gör det.
Bra promillehalt också.
Ja, håller också liksom
blodet lätt flytande. Sådär.
Det är ingen bandyportfölj. Det är liksom någon sån här
exakt.
Bandykranbil de skickar in där.
Yep. Vi lämnar Arsenal där då. Vi... Jag har inte sagt sista ordet här förstås, men vi tar och lämnar dem för stunden och går vidare till Nice.
Ja.
Balotelli.
Ja, man blir så glad. Blir man.
Balotelli till Juventus.
Ja.
Alltså nu, det har kommit rapporter från båda sidor här också. Nu såg jag senast för bara en liten stund sedan att inte ens gratis hade de släppt in Balotelli på träningsanläggningen i Juventus. Kom det rapporter från Italien. Men det finns ändå spekulationer här.
Ja, men det är kul. Vi älskar ju Desans redaktionsmöten. Jag brukar raljera kring dem. Och jag vill ju vara med där för jag tycker det är kul. Just att de nu har kokat ihop då att Juventus vill ta Mario Balotelli från Nice. Och det hade ju kunnat vara logiskt eftersom Balotellis kontrakt går ut i sommar. Och man vet ju att Juventus, är det något de älskar så är det ju Bosman-spelarna. Men jag älskar detaljen i Desans text som de då påstår att de liksom grävt fram att Gianluigi Buffon då är en av dem som jobbar allra hårdast för att Juventus ska ta Mario Balotelli då, för att det skulle gynna det italienska landslaget. Och jag vill se Desans ingångar i Gianluigi Buffons privata team här. Intressant, men fantastiskt. Men det öppnar ju ändå någonting. Alltså just Balotelli blir ju jätteintressant i sommar för att han har gjort det bra i Nice liksom. Han är så att, sett bara på meriter de senaste 2 åren och det marknadsvärde han ändå bör komma med tanke på att han är en så stor profil han är, så bör han ju vara en attraktiv fotbollsspelare. Samtidigt så får man ju då väga det mot att liksom, han har en vana att kasta dartpilar på ungdomsspelare och liksom, ja, och lacka sin bil i värre färger än vad Aubameyang gör och parkerar den i rondeller och ringa till lagledaren när bilen helt plötsligt är bortforslad från rondellen av någon anledning. Mm. Den där små detaljerna. Men det blir kul att se vilka som liksom är beredda att ta... Vem är så desperat att de kommer ta Mario Balotelli i sommar?
Alltså jag vet inte. Han följer ju med ett entourage också som,
ja, det gör han ju.
Som man måste hantera.
Ja, men det uppskattar man ju också.
Alltså jag undrar ifall... just Nice, att det är precis så här lagom avstånd till just Italien. Det känns som att han ändå har lite lugn och ro i själen. I alla fall
annars
att han kan
Nice
ha sitt...
en särskilt lugn stad. Så det...
Nej,
finns det en del lockelse där?
Ja, det gör det ju visserligen. Men det är ju så pass nära Italien.
Ja.
Att det känns som att man kan ha ett liv i Italien men man ändå är liksom så pass långt bort att det inte finns liksom omedelbart runt husknuten. Han kanske måste... Det kanske är det gyllene avståndet just för Balotelli till... Jag menar Milano, hur långt är det till Milano till exempel från Nice, vad kan det ta?
Har du en silver Porsche går det nog ganska fort.
Det går ganska fort, men det kanske tar ett par timmar att köra, 3 timmar. något sånt där.
Spekulera vilt nu, gör du. Du har verkligen ingen aning om det här.
Gissar lite grann. Ja, men jag har ju kört, från Nice till Italien ett par gånger.
Ja.
Som jag har varit rätt mycket i Nice. Och det tar ju inte sådär jättelång tid.
Du är väl som en äldre herre nu. Ja, kört en del bil, va?
Ja, jag har kanske inte kört så mycket som jag har åkt när andra har kört bil. men det är ju nära där. Jag vet inte fall det är
3 timmar 50 minuter tar det.
Ja.
Enligt min starka research här.
Enligt din starka research.
Ja.
Ja. Så med en silver Porsche typ halva den
tiden. Ja, absolut.
Ja. Det var det inte så tokigt gissat.
Nej, det är ganska rätt ute.
Så där. Jag vet inte. Alltså säg att han skulle flytta till ska vi höfta liksom att han flyttar till
Inter
Madrid eller Atletico Madrid.
Ja. Oj, ja.
Ja, men då måste han ju ta hela
Diego Costa, Mario Balotelli.
Då måste han ju riva upp hela sitt liv igen. Det känns som att han har livet rätt nära där i Italien. Fast han ändå bor i Nice, så att det liksom blir ett litet avstånd. Ja, men det blir för långt. Så då måste han ta med sig hela, liksom, hela livet till, till Madrid då. Och så då får han ingen distans till det, utan nu, det här är en amatörpsykologi.
Jo, men vad har i Milanos närhet då, som inte är liksom Du får ju problem här liksom. Du får åka till Schweiz.
Monaco
liksom. Ja.
Det är ju nästgårds till Nice.
Ja.
Om en Falcao försvinner.
Ja.
Plocka in en Balotelli.
Ja, gillar vad jag hör.
Vad har vi mer? Turin är ju där uppe. Men Juventus, ja, det är kanske det här The Sun har gjort. De har suttit och så här, de tagit på sig amatörpsykologer.
Du tror de
här
också kommit fram till det. Ja, men det här är en så allmän teori du presenterat här, så det är klart att det är sant på precis samma sätt. Det är självklart. Säger sig självt att det så här det fungerar.
Superteorier.
Ja, men Monaco är fint, gillar jag.
Ja.
Men det vore ju kul
annars. Han ska ju till Bergamo ju.
Ja, blir nya Glenn Strömberg. Men man hade ju ändå uppskattat om liksom någon sån här, jag menar, om inte Milan eller ett Inter skulle bygga sitt nya projekt nu på Balotelli igen. Jag skulle vilja se hur det hade gått. En ny chans ska han få.
Ja, jag tycker också det.
Ja.
Fan, ner till Neapel för Napoli. Han hör ju på något sätt hemma i det.
Han gör ju det, man har ju väntat på det. Och Zlatan skulle väl avsluta där enligt Raiola. Nu blev det inte riktigt så att vi får Balotelli istället.
Balotelli, har han fortfarande Raiola som agent? Måste han ha, va?
Ja, måste han ju ha.
Ja. Man kan inte bara valsa in och ut i den här agenturen hur man vill.
Nej, så är det.
Nej. Dzeko då?
Ja, för det nya här, Andy Carroll.
Nya Andy Carroll, precis. Dzeko till Chelsea. Enligt Sky Sports så och det här är så jävla luddigt. Jag älskar sånt där luddigt, silly snack. Discussions have entered a final stage.
Ja. Är det korreder och sport så skulle det bara vara timmar bort i morse. Så att det har gått några timmar nu och det är inte riktigt klart. Men, ja.
Det är sjukt luddigt. Och det är ju även då Emerson Palmieri som vi har pratat om i tidigare poddar. Som Chelsea ska ha ryckt och dragit i. Så att de är ute efter att göra en dubbelvärvning här från Roma. Och det är klart man passar väl på då när Roma har lite knapert.
Ja.
Och behöver göra så. Jag tror inte att de vill sälja Dzeko, men jag tror kanske att Chelsea kan lägga ett erbjudande de helt enkelt inte kan tacka nej till.
Ja, så är det väl. Och det är lite sorgligt att de är i den situationen som så många italienska klubbar har varit sådär när det närmar sig FFP-avräkningar och så. Så att det var väl en Sala som försvann
till exempel,
på ett sätt som man nu kan tycka var rätt skandalartat.
Mm.
Man misskött sig så att man hamnar i den usla förhandlingspositionen.
Ja, precis. Och jag menar, med dagens marknadsvärde att vad kostar han? 350 miljoner, 400 med klausuler lite drygt blir alltså Sala.
Ja.
Det blir ju, det hjälper ju inte Roma heller när man måste släppa de spelarna som
har
ett mycket högre värde för ett sånt underpris. Jag menar, det är ju det man måste göra vid ett tidigare tillfälle. Det är kanske det man känner nu, att vi kanske måste sälja Dzeko nu före där vi kan få vad han är värd, istället för att vi hamnar i en situation där klubbarna vet att shit, den 1 juli måste vi ha dragit in de här pengarna. Så att
samtidigt vet klubbarna det nu också. Det är det här transferfönstret de har lite på sig att balansera det där. Så att, ja, jag tror att de är redan i skiten om man säger så. Annars skulle de inte släppa Dzeko heller. Men ja, jag tror
sen litar ju Monchi på sitt värvare öga också.
Ja, men vad fan, han får ju, om man spränger roll bra om man värvar, om man inte kan förvalta sina försäljningar på ett vettigt sätt, så blir det ju åt helvete ändå. Nej. Men intressant med Conte, hur extremt sugen han är på den där Nick starka target-anfallaren. Alltså det är Carroll, det är Crouch eller det är Edin Dzeko.
Jag kan ju säga att jag hade hellre haft Dzeko.
Jag tycker också att han får den bästa varianten av de där tre, tyvärr till slut.
Man känner ju ändå hur det här ryktet blev liksom någonstans. Landade i någonting rimligt till slut.
Nej, man väntar ju på John Koller liksom, att någon bara skulle bolla upp honom när vi ändå var igång. Men ja, det kom aldrig.
Nej. Vad tror du då? Det som rapporteras nu är att det är inga prislappar skrivna någonstans. Men diskussionen ska ju röra sig nu mer om strukturen på betalningarna. Och det är ju här man också kan sätta åt Roma lite grann. Att Chelsea kanske kan balansera sina egna böcker, för att de vet hur mycket Roma behöver. Ja. Sen kan de sockra det lite grann och sen så betalar de ut det så mycket. Ja.
De sitter
ju i en dålig förhandlingssituation.
Ja, så är det ju. Och det säger ju en del om de nu lyckas få båda spelarna på ett bräde. Liksom. Då kan inte priset vara så skyhögt heller. Utan det känns som att Chelsea rånar Roma på lite talang här, samtidigt som man fortfarande frågar sig vad Chelsea ska... Nu ska vi inte tjata om det, för det gör vi varje podd, känns det som. Men vad är de på väg på lång sikt? Är Edin Dzeko inte den man...
Samtidigt, och som Palmieri, det känns som de har vänsterbackar.
Ja, jag tycker allt känns väldigt märkligt kring deras värvnings... Det de håller på med just nu. Alltså man fattar ju att de vill ha en till anfallare liksom. Att de behöver ett alternativ, det känns ju självklart. Men att det är Edin Dzeko, att man inte liksom, att inte de är på Aubameyang då liksom, eller...
Och det som är intressant, och som förmodligen då är den här... Alltid när en deal är väldigt nära så dyker det upp en deal från vänster. Nu är det någon annan som är intresserad. Nu har vi någon annan på gång. Så där, för då vet man att då är det löner som ska förhandlas. Och då ska vi avsluta det här. För att The Times skrev idag att Islam Slimani från Leicester också är liksom på gång till Chelsea nu. Så att jag gissar att det är den... det är ryktet. För jag menar, det är ändå The Times. De är inte helt...
Nej, det är de ju inte.
Ut och cyklar för det mesta liksom. De går ju på agentuppgifter och sådär som alla vi andra.
Precis.
Men det var intressant att det kom idag. Jag tolkar det med min kremlologi mössa på som att den här Dzeko-affären nu är rätt nära. Man kastar ut det här ryktet för att sätta lite press. Kanske har man sagt internt också. Ja, men vi tittar på det, men vi tittar också på Slimani. Jag vet inte, alltså...
Ja, men de har väl ett alternativ också.
Du pratade om ett lån från Leicester. För Leicester vill ju låna ut Slimani. De har ju erbjudit honom till olika klubbar. Bland annat Sevilla, som vi kommer komma in på.
Ja, lite alla erbjudna.
Ja, precis. För i Chelsea finns ju en Batshuayi.
Ja.
Som då ska vara... erbjuden på lån, eller Sevilla ska vara sugna på Batshuayi på lån, för de verkar inte heller ha sådana jättestora resurser att röra sig med just nu, men de behöver få in en anfallare. Även Daniel Sturridge, det har det ju varit prat om. Men vi kan väl börja med Batshuayi, därför att han måste ju någonstans, nu var han ju inne i helgen och startade väl i matchen i förrgår. Så var det förrgår, lördags. Och spela, jo. Men det är nog så att Batshuayi bort och Dzeko in.
Ja, det är väl den absoluta känslan. Allt pekar väl på det. Sen får man väl se med de här Sevilla och Valencia och Inter och alla som ska låna ryktena. De kopplas ju samman med alla spelare som är på jakt efter ett lån också, känns det som. Så att vi får väl se vart alla landar när den där cirkusen är färdig.
Ja, det är ju intressant det där med Daniel Sturridge också då, för han har ju enligt ganska flera olika källor själv vill till Sevilla. Men idag så skrev då Guillaume Belage, som ju då är helt i linje med sin nya anställning då på Sky Sports som han anställdes i somras, tror jag, alltså, ja. Helt i linje med den, så han breder ut sig över sillspalterna nu verkligen, GM.
De har ju lanserat honom som någon slags transfernestor där, vilket ju är bara mot bakgrund av att han skrivit en bok om Leo Messi och en bok om Cristiano Ronaldo, utan att någon egentligen vet vilken liksom inflytande Messi och Ronaldo egentligen hade på de där böckerna och sådär, så tolkas det som att han är ingångar överallt, och det har han väl inte riktigt bevisat. Så att, ja.
Nej, men han har i alla fall sagt att Sevilla inte kommit med något erbjudande om Sturridge, så som det har skrivits tidigare då, utan för Sturridge så är det Inter eller stanna i Liverpool. Och Inter vill låna och Liverpool vill sälja. Och frågan är om Inter har några pengar att köpa en Daniel Sturridge för 300 miljoner, som ju på många sätt också är en chansning ju.
Ja, om Daniel Sturridge vill bli köpt av Inter, det vet man inte heller. Han är väl på jakt efter ett lån i första hand, antar jag, för att få öka sina VM-chanser.
Och i Inter, jag menar, Daniel Sturridge är central anfallare. Han är ingenting annat. De har en central anfallare i Inter som är ganska bra. Ja. Så att där blir han ju andra fjol. Så man förstår ju att han hellre vill till Sevilla då, där han skulle kunna gå in och få spela in den bästa ligan i världen och få starta ett bra lag. Liksom.
Ja, du säger den bästa ligan i världen.
Den spanska?
Ja, spännande.
Det är den väl ändå.
Ja,
det, är inte den, det är inte den rikaste, men den är ju rankad detta.
Ja, förmodligen är den det. Ja. Men du slog fast det med sån säkerhet där. Jag var lite
förvånad.
Det.
Jag brukar kalla den det.
Ja, du har hört om spanska ligans nya värvningar, va?
Vadå?
Ja, de har värvat 9 spelare som nu placerats ut i 7 olika klubbar. En i Villarreal, 2 i Villarreal, en i Levante, sen några segunda klubbar som de köpt från, eller lånat utan kostnad från den saudiarabiska högsta ligan.
Ah, det har jag faktiskt missat.
Fantastiskt samarbetsavtal. Ja, men de ska då,
alltså ligan som är, det här är amerikansk
style. Det är verkligen helt stört. Saudiarabien lånar ut 9 spelare, alltså för att de då ska få erfarenhet av fotboll i Spanien då inför VM som de är kvalificerade för i sommar.
Just det.
Och så får de också då av La Liga ska de då liksom ha ett akademisamarbete, så Spanien eller La Ligas ligaförening då ska utveckla fotbollen då i Saudiarabien. I utbyte får då ligaföreningen då väldigt bra reklam i Saudiarabien och arabvärlden, samtidigt som det där var lite pengar som går emellan också. Jättefint samarbete, förutom den här lilla detaljen då är att Saudiarabien är en av världens mest förtryckande religiösa diktaturer, och där kvinnor precis nyligen bara fått börja köra bil, och de avrättar folk, de har dödsstraff, de utövar tortyr, de förtrycker minoriteter, de förföljer folk. Det är de här små detaljerna som man liksom inte riktigt bryr sig om i fotbollsvärlden.
Ska inte blanda ihop fotboll och politik.
Nej, precis, det är tråkigt när man gör det. Men hur kan det här bara liksom, att det går så liksom obemärkt förbi som det ändå gör? Alltså, världens bästa fotbollsliga, som vi väl får lov att kalla den för, skriver ett samarbetsavtal med liksom en förtryckande diktatur som har några av de strängaste sharia-lagarna i världen. Och alla tycker bara, jaha. Och sen så bara liksom spolierar de hela fotbollssystemet genom att liksom placera ut spelare gratis i olika klubbar. Och de har då scoutat de här spelarna tillsammans med La Liga och Villarreal. Liksom, och tillsammans i Saudiarabien och så här, ja, men nu ska ni välja en spelare i det här landet. Vem vill ni ha? Liksom, så kollar de lite topplag och kollar landslag. Och så här, ja, men han kan vi tänka oss att ha gratis ett halvår då. Alltså, vad fan är det som pågår? Det är sinnessjukt.
Ja, fan. Det här hade jag helt missat.
Ja, men du
ser ju.
Nyheten kom i helgen. Vi skrev den idag. Men det är liksom, det rann förbi lite.
Mm.
Intressant. Men där tror jag också, om man ska dra det här ytterligare ett varv, vilket du ser extremt sugen ut på att göra. det känns som det finns ett problem också. För att man vet ju att man kan tänka att det är lite det här Newcastle-problemet. Att de som skulle bevaka Newcastle United, när de skrev någonting kritiskt så portades de då från klubben av Mike Ashley.
Mm.
Man kan ju tänka att spanska journalister som liksom, där du verkligen är profilerad på fotboll, gör du fotboll i en spansk stortidning så gör du ju bara fotboll. Alltså, det kan ju finnas en rädsla där och vara alldeles för kris mot det här, för att liksom, det är ändå det spanska La Liga du jobbar med. Ja. Och där tror jag också hela agentproblematiken finns. Att liksom, i en bransch där mycket handlar om att avslöja nyheter, och det kan man väl avslöja utan, för det är ingen hemlighet på något sätt, men liksom 98% av alla transfernyheter kommer ju från agenter till journalister, så gör det i alla fall i Sverige. Där märker man ju också att journalister som är väldigt täta band med agenter skriver på ett visst sätt om en agent är spelare, och det ska man inte göra. Men det blir ju en märklig situation när du liksom, om du gör en nyhet som är negativ, så kanske du bränner en kontakt som kan ge dig 820 000 andra nyheter. Så då blir det ju ett system där agenterna är väldigt skyddade, för att ingen vågar kritisera dem. Och det tror jag har gjort att de liksom har hela vägen fram. Så att det är ju dags att folk tar sitt ansvar och faktiskt titta på dem med objektiva ögon också.
Det är ju det som, det var någon som skrev till oss angående Di Marzio. Vi brukar säga att han i Italien brukar ha väldigt bra träff rate, när han ska liksom ge sig in i de andra ligorna, så brukar vara lite sämre. Helt av den anledningen så var någon som skrev det där, att ja, men han har ju liksom agentkontakter. Ja, och det är just det som är skillnaden. I Italien så har han andra kontakter som inte nödvändigtvis är agenter, utan han har kontakter in i klubbar.
Ja.
Men när det kommer till andra ligor så har han egna kontakter, men då är det till agenter och ja. Det går inte att lita på agenter.
Nej, och om man nu har så mycket egna kontakter, det här vet man inte heller. Agenter har ju sin agenda, så är det alltid. De ja. Jobbar ju för sig själva i första hand och för sina spelare i andra hand. Och de behöver ju media för att sprida sina rykten. Jag vet bara, det är ett tag sedan nu, men jag fick ett tips om en spelare som var på väg till Sverige. Och då fick jag liksom se konkret, vi var i kontakt med en agent. Fick jag se konkret och liksom de mejlväxlingar som fanns. Så att det var ingen tvekan om att det här var riktigt. Och så skrev jag om det ryktet och då tog det kanske liksom 10 minuter innan en annan allsvensk sportchef då hör av sig till den här agenten och bara, jaha, är han aktuell för allsvenskan nu? Det, kanske vi kan vara intresserade. Och där ser man ju liksom vad agenten, varför, för det är viktigt att han får ut i media för att få runt bassen liksom. Samtidigt som det för media är ju relevant att berätta om den spelaren för alla med klubb.
Ja,
så, att, så länge det gynnar båda är det inget problem, men där måste man ju också kunna då, om den agenten sen tar en liksom tar hälften av transfersumman som bonus för det här, då måste man ju också som journalist kunna gå in och kritisera det om så blir fall.
Absolut. På tal om Mike Ashley och Newcastle, ja. Benitez har varit ute och beklagat sig lite grann.
Är han nöjd?
Nej, han är inte så nöjd.
Vi att måste, han sitter kvar, vi måste, ska en eloge till honom ändå.
Ja, vi måste bygga om, vi måste köpa nya, vi har mycket att göra fram till den 31 januari. Och det här, nu citerar jag då ordagrant: "We have the name, we gave the list to the owner. Now it's just a case of waiting to see if we can do what we have to do." Det var så han sa på en presskonferens i går, tror jag, kanske vart efter matchen, eller i förrgår efter matchen och sånt där, under helgen i alla fall. Ja, och det är ju rätt tydligt, va? Liksom så här, det är inte upp till mig.
Nej, och det är inte upp till sportchefen, det är inte upp till vd.
Det här är upp till ägaren. Yep. We gave the list to the owner. Så att vi vet vad vi behöver göra. Jag vet vad jag behöver göra. Blir det inte så, så vet ni vem som ni ska hänga.
Exakt, ja, det är tydligt att han har ju ett öppet krig med Mike Ashley nu, det är inget tvekan om det.
Nej.
Sen har han ju problemet att Mike Ashley ska ju sälja Newcastle. Han gör ju allt för att sälja Newcastle. Så hans enda intresse nu är ju att Newcastle hänger kvar i Premier League till en så låg kostnad för honom som möjligt. För att han måste se så att de är kvar i Premier League. Det är inte värt för honom om de åker ur. Det vore en enorm förlust. Då måste han faktiskt finansiera upp dem igen. Så att på så sätt måste han ju förstärka tillräckligt mycket för att de ska vara kvar i ligan. Men han har ju inget intresse överhuvudtaget kring att hjälpa Rafa Benitez bygga ett nytt storlag. Liksom. Det skiter ju han fullständigt i.
Det var som min polare på universitetet. Han ledde efter tesen att det bästa betyget man kan få är G-. Så det gäller alltid att göra precis så lite som möjligt, men bara så att man blir godkänt. Eftersom det är ingen som bryr sig riktigt om, du tar din examen och det är den som räknas. Sen hur många vägen eller gen du har på dina delkurser, det är det ju ingen som...
Nej, ingen som kollar det när du kommer till universitet.
Nej,
aldrig
nej.
Någonsin.
Så han hade den så här, det fick han mer än G-, då kände han att han hade gjort för mycket. Ja. Då hade han ansträngt sig för hårt.
Ja, det är lite det
Mike Ashley håller på med.
Ja, exakt. Och där finns det ju, det är ju en farlig balansgång.
Kompis och kompis, det var jag.
Det var du, ja, exakt. Ja, det är en farlig balansgång, för anstränger du dig då lite för lite och får ett underkänt betyg, då har du ju problem.
Då måste jag anstränga mig dubbelt, för då måste jag göra en omtenta.
Exakt, så att det gäller ju att ligga rätt där.
Exakt.
Och på tal, otroligt bra liknelse, ska du ha kredd för.
På tal om förtryckande diktatorer, så tittar Juventus nu på nordkoreanen Kwang Song från Calgary. 15 miljoner euro för honom, och det är ju kul, mest för att han är nordkorean, känner jag.
Gillar också att...
Sen är det en successpelare från säsongen, att han har gjort ett gäng mål på de här 17 omgångarna som han har spelat. Jag var inne och såg det nyss, men jag får inte upp, jag har gjort 7 mål tror jag, 17 matcher.
Vart spelar han, sa du?
Calgary.
Ja, de har ju skickat, det finns ju en akademi i Italien som har ett nära samarbete med Nordkorea. För Nordkorea har ju precis som Kina och precis som Saudiarabien insett att det finns väldigt mycket PR och väldigt mycket att vinna på att vara bra i fotboll. Mm. Så de har ju startat en stor verksamhet i Nordkorea också. Där då går det ut på att de ska slussa nordkoreanska talanger till den här akademin i Italien. Sen ska de då utvecklas förhoppningsvis till Serie A-nivå och förstärka deras landslag på sikt. Då. Så att det är ju en del av strategin det här. Annars är ju i dagens Nordkorea-nyhet, de skickar en delegation till Sydkorea idag som skulle liksom åka runt där och liksom påskynda de här fredsförhandlingarna och förbättra relationerna. Och den Nordkoreas diktator skickar då är alltså sångaren i sitt favorittjejband. Det tycker jag ändå är bra.
Ja, sitt favorittjejband.
Så han har många favorittjejband. Eller många tjejband han tycker om, men han har bara ett favorittjejband.
Man kan bara ha ett favorittjejband.
Så är det.
Aaron Lennon.
Ja, på medicinsk glad killen.
Ja, medicinsk undersökning hos Burnley.
Ja.
Han borde se glad ut. Han flyttar sig en hel placering upp i tabellen om han flyttar från Everton till Burnley.
Burnley är en spännande klubb nu.
Ja, det är spännande.
Ja.
Nej, men dagmaskätande Sean Dyche. Läste du om det här, eller?
Nej, kör.
Det var en nu kommer jag inte ihåg om det var en för detta spelare som hade gjort en intervju. Han hade tidigare spelat då med Sean Dyche när de var yngre. Och drar då en anekdot om när de var då på gräsplanen och det hade regnat så det fanns maskar, så brukade Sean Dyche helt enkelt då plocka upp dem och äta dem. Någonting som Sean Dyche då var tvungen att gå ut och dementera i förra veckan. Jo, absolut. Och då, det spekulerades då ifall hans väldigt märkliga och mustiga röst hade någon slags om det fanns någon slags relation till hans maskätande och den här rösten. Det är en mustig historia.
Vilken mask har Bengt Magnusson ätit sina dagar?
Ja, precis. Men nu ska jag i alla fall värva Aaron Lennon. Undrar om det påverkat förhandlingarna och lönen för att spela för Sean Dyche just nu. Det här maskätandet.
Ja, fan. Vi hade varit attraktiva att ha en sån ledare. Ja, nej, men Aaron Lennon, vad ska man säga om honom? Det blev väl inte...
Han har ju alltid varit lite en poor man Steve Walcott.
Ja, så är det ju. Nu bytte de upp sig så de fick alla vandra vidare.
Ja, det är ju verkligen så.
Ja. Det har inte riktigt lyft.
Nej.
Ändå gjort fruktansvärt många matcher i Premier League och så. Men det blev inte så mycket av det där med 30 år nu. Så att, ja,
ja, men fan, han har en stabil Premier League-karriär.
Jo, sådär. Absolut.
Han, men gjorde det... han... 8-9 säsonger i Tottenham.
Ja, men det är det jag menar, väldigt många matcher. Men det är inte så att om 15 år vi kommer
att... Du gjorde säkert 3 bara för att jag sa 8-9.
Nej,
jag vet inte hur många jag gjorde.
260 matcher något, jag vet inte. Ja, men det är inte så att vi om 15 år kommer att sitta och liksom byta våra bästa Aaron Lennon-anekdoter. Utan då kommer vi fortfarande...
Det kommer
vi fortfarande prata om Sean Dykes maskätande liksom.
Eventuellt presentationsbilden från Everton.
Ja, eventuellt. Det är väl hans starkaste avtryck.
Det är rätt roligt. Jag älskar också att klubben var tvungen att lägga ut nya där han ler med tänderna. Liksom, för det blev som snackis. Jävla press nu inför att fotas med en Burnley-tröja också. Då.
Ja, det måste vi
leverera. Det är intressant att se vilket flin han lägger ut.
Ja, verkligen. Gud, jag hade älskat om han bara körde... Alltså, med ännu surare.
Ja, alltså,
det är det han ska göra nu.
Han måste ju göra det.
Ja,
det
är
ju
då, eller hysteriskt glad.
Det är då han blir liksom en kultfigur.
Ja, verkligen så.
Måste ju vara målet.
Ja.
Hörru, vi har fått en jättemassa frågor. Vi måste ta tag i dem, känner jag. Bättre Odds har skrivit: både Ronaldo och Bale ryktas flitigt till Manchester United. Vem hade ni valt och varför? Då måste jag ju säga först att Alexis Sanchez verkar ju få nummer 7 i Manchester United. Och det tyder på att det inte blir någon Ronaldo till...
Du lägger
the, red, the Red Devils.
Ja.
Jag tycker är solklart.
Ja, jag håller med. Nej, men det är spännande med Real. Jag såg dem igår. De hade sin islossning. Cristiano Ronaldo ser ju, även om han speglar sig och känner igen sig själv, så ser han ut som en helt annan spelare. Det är fascinerande att se, alltså, att han har tappat självförtroendet. Det var ändå det man trodde att Cristiano Ronaldo aldrig skulle bli av med. Det var ju självförtroendet. Men det var någon situation där i 70:e minuten, att han är bollen på bröstet, han är 2 meter framför mål och han liksom mer eller mindre blundar och dunkar den utanför. Det är så häpnadsväckande att se. Mm. Så det blir kul att se vart marknadsvärdet är nu. För nu påstås det senast idag att han har fått beskedet av Real att det där nya feta kontraktet han vill ha efter att Leo Messi lyft sin lön och sådär, det har de inte råd med, det kommer de inte bekosta. Och det kan man ju förstå med tanke på att han absolut inte har presterat efter det. Ja, men vart står han i sommar? För vi spekulerar lite på redaktionen när vi liksom, vad händer om Real till och med skulle missa Champions League? Nu kommer de inte göra det, men skulle Ronaldo vilja flytta för att det bara blir Europa League? Och så börjar vi den änden. Men det intressanta var diskussionen slutade i. Det är så här, vem skulle köpa Cristiano Ronaldo?
Mm.
Och det där känns svårt, för innan Neymar kom loss till PSG så känns det som PSG satt och väntade på att antingen Messi eller Ronaldo skulle bli tillgängliga och att de skulle liksom ta den stora PR-kuppen. Nu fick de den i Neymar istället och då kommer de inte värva en Cristiano Ronaldo. Manchester United, är José Mourinho så intresserad av att få in Ronaldo liksom i det skedet av sin karriär, kanske även med lärdom av vad som hände med Zlatan, att skulle han göra den korta grejen? PR-mässigt skulle det vara jättebra för United såklart, men är José Mourinho intresserad av det? Är han intresserad av det efter den säsong Ronaldo gjort? Ett väldigt bra i Champions League, ska man säga, men en katastrof i La Liga. Det känns svårt. Juventus känns som en Juventus-värvning, men de skulle inte betala den lönen. Manchester City är absolut inte intresserade som ser ut nu. Arsenal skulle inte vara Ronaldo var särskilt intresserad av, tror jag. Alltså det är svårt att placera honom någonstans.
Mm.
Gareth Bale har ju varit bra i år. Har ju bra målsnitt, var jättebra
igår. När han har spelat.
När han har spelat. Han har gjort 9 matcher i år. Jag tror han, ja, varav några inhopp. Han är ju extremt skadedrabbad fortfarande. Mm. Vad ligger han marknadsmässigt? Vem är intresserad av att ta honom? Och, ja, det är intressant att det nu har vänt.
Det är
en
väldigt dyr sjukhusnota.
Ja, men exakt. Ja, men, och det är intressant från att vara sådär, ja, men Ronaldo och Bale kan ju välja klubba vart han vill. Nu har de kommit upp till åren och Bale har fått den medicinska historien som han börjar fundera åt andra hållet. Vem ska egentligen vilja ha dem till den kostnaden? Så att, ja, svårplacerat.
Ja. Samtidigt som det kommer ju andra spelare. Vem jag hade valt?
Ja.
Det beror på vilket lag jag skulle välja någon till. Men om jag hade valt någon till Liverpool, tänker du på då? Som Liverpool-supporter? Eller by,
ja, men säg Liverpool-supporter.
Jag tror att jag hade valt Bale faktiskt.
Ja.
Jag känns som att han har, om han bara blir frisk, så har han ju fler år kvar i kroppen liksom. Och det känns som, det är ju också så här att, jag menar, Cristiano Ronaldo, han är ju en sån jävla super, super, super ikon. Mm. Så han är ju fotbollsvärldens största spelare, alltså han är ju inte den bästa i världen, för det är Lionel Messi, men han är ju den största.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Första, liksom, centralfiguren, alltså han är ju den största profilen, det största namnet, det största varumärket, plattformen, alltså vad man nu vill kalla honom. Och det är ju också någonting svårt att trycka in. Jag menar, om du har ett pussel och så har du en pusselbit som är 10 gånger större än hålet du har. Det blir liksom svårt, även att det kan bli jättebra och det öppnar upp massa nya möjligheter liksom för din
marknadsavdelning kommer jag att tolka som man säger så.
Ja, verkligen. Men hur påverkar det gruppen? Hur påverkar det liksom allting runt omkring? Det är ju inget lätt pussel att göra. Nej, som spelare. Och det är inte så många spelare som är på det viset. Man såg ju Manchester United när Zlatan kom in. De kunde hantera det. De hade ju liksom den storleken att de kunde absorbera den pelaren som Zlatan är. Men det får ju inte platsen till Zlatan i det laget när han har kommit in. Nu hade de Pogba och de hade Zlatan. Och där är det liksom så här, det får inte plats, för det blir för lite utrymme kvar till någon annan. Skulle det in en Cristiano där också, då blir det antingen för lite utrymme rent PR-mässigt för Zlatan och Pogba, eller för lite för Ronaldo, för att någon av dem skulle tycka att det var okej, eller för att deras sponsorer skulle tycka att det var godkänt.
Ja,
och
även Uniteds marknadsavdelning, de är nog ganska nöjda med Paul Pogba. Jag tror att han är en större kraft att ha för framtiden än Cristiano Ronaldo. Så att, ja, det vore nog inte, det är nog inte odelat positivt där.
Nej, det är svårt. Ja, det är svårt. Men det man känner är ju liksom, ska han göra liksom en David Beckham och försöka fiska ett miljardavtal borta i USA liksom?
Ja, vi pratade om det också. Min bestämda uppfattning är att det finns spelare som drivs av pengar och så finns spelare som drivs av prestige. Det känns som Cristiano Ronaldo bara drivs av prestige, men där pengarna är en del av prestigen. Alltså han vill vara världens bäst betalda fotbollsspelare. Inte för att han ska ha 1 miljard mer, utan för att han ska vara världens bäst betalda fotbollsspelare. Mm. Men jag vet inte om han kan tänka sig att vara världens bäst betalda fotbollsspelare i Kina. För då dör ju lite av prestigen i det liksom. Så att, därför tror jag också USA, det är klart att det känns som han ska dit någon dag. Men jag är inte helt övertygad om det heller. För att det känns som han är så extremt prestigedriven. Mm. För hans verksamhet och sina företag och sitt klädmärke och sådär vore ju bra. Men är han intresserad av den sportsliga utmaningen? Han känns så extremt liksom så. Ja, galen på det sättet. Så att, ja, jag vet inte. Så kan man säga, för att jämföra då Cristiano Ronaldo och Gareth Bale marknadsmässigt, så kan man säga att jag har gjort en låtsasintervju med Gareth Bale, kan man väl kalla det för. Jag fick ställa 3 frågor, eller 4 frågor via mail till honom. Då, som en del av ett samarbete med ett sängföretag. Liksom, där känner man ju, det hade inte riktigt hänt Cristiano Ronaldo. Så han ville ställa 4 exklusiva frågor till Cristiano Ronaldo. Vi ska lansera en säng. Den frågan har nog inte landat på Sportbladets bord, tror jag. Men nej. Där fick vi på Gareth Bale. Ja. Det blev väldigt bra, ska jag säga.
Blev det?
Ja.
Jag minns inte det här alls.
Nej, okay.
Var det länge sedan?
Ja, det är något eller ett par år sedan, tror jag.
Ja, det passerade mig förbi. Ja. Det måste varit, ja.
Ja, det var en Zlatan-relaterad, ett par Zlatan-relaterade frågor som landade på hans bord såklart. Så.
Ja, okej. Peter Andersson skriver: Timo Werner, det har varit väldigt tyst om honom. Borde inte någon försöka lösa honom innan VM? Med ett högst troligt VM-guld tog det priset skjuta i höjden i sommar.
Högst troligt VM-guld, den, ja, ändå, den är, det är självförtroende i den.
Det växlar, vi drar. Och ja, nej, men vi vet ju att det är svårt att värva från Red Bull Leipzig.
Yep.
Det enda
Rasenballsport faktiskt, om vi får
ja, just det. Ja. Enda spelaren de har släppt var ju en spelare som hade en klausul i kontraktet som sa att de var tvungna att släppa honom nästa sommar. Och de släppte honom inte före nästa sommar, fastän att Liverpool var där och viftade med stora sedelbunten liksom och ville betala massa premium och så vidare, så för de behöver inte pengar. Vi så en Emil Forsberg som verkligen var sugen på att flytta till Milan under sommarfönstret, gav upp det ganska snabbt efter ett par samtal med sportchefen där, att det kommer inte hända. Det är inte lätt att få loss deras största stjärna, som man ändå får säga att Timo Werner är.
Nej, och inte nu när de släpper Kita också. Det blir ju liksom en förtroendefråga också, att man inte får sälja för mycket på en gång. Men det blir kul att se vad de har för intentioner i det där på lång sikt. De ska ju bygga en världsklubb och så vidare, såklart. Det ska ju bli en bra marknadsspelare. Men deras strategi handlar ju mycket om att inte köpa liksom de svindyra världsspelarna, utan de ska hitta talangerna som de har missat och så utveckla dem. Och för att få utvecklingar.
Det var ju en farmarklubb i Österrike också som de kan
exakt
plocka spelare från.
Men då undrar man ju liksom hur långt utvecklingen ska ske. För de kan ju inte leva i utopin att de ska behålla en Timo Werner hela fotbollskarriären om han blir en helt fantastisk fotbollsspelare, vilket han är på väg att bli. Då undrar man hur många år de tänker sig att de ska få ut. Nu är han ju fortfarande 21, så att det är klart att de förmodligen hade önskat att ha 2, 3, kanske 4 år till av honom innan de säljer honom. Men intressant att se hur länge man kan behålla den typen av spelare. Vi vet redan att Keita vill ju bort direkt så fort det gick bra. Emil Forsberg kommer vilja flytta så fort det kommer ett attraktivt erbjudande.
Ja, han var ju väldigt tydlig med att han ville lämna förra sommaren.
Japp, han jobbade för det kan man lugnt säga.
Ja, men fick han.
Ja,
vi får se om det blir någonting nu till sommaren. Det är inte alls säkert att han lyckas röra på sig.
Han har en mystisk skada nu också, så att det vet man inte om det beror på att det är transferfönster som han har en mystisk skada eller inte. Det tror jag inte, men ja.
Nej, jag tror
inte. Kan lansera den teorin i alla fall. Hade han varit engelsman och Desan hade haft redaktionsmöte, hade det redan stått väldigt mycket om den teorin.
Ja, alltså med tanke på kampen om de där Europaplatserna i Tyskland är just nu. Bakom Bayern München så är det 6 klubbar på, ja, inom en poäng. Så att det är ganska tuff konkurrens där om de här Europaplatserna. Och vi vet ju att för Leipzigs projekt så måste de ju fortsätta spela Champions League.
Ja.
Det är ju det viktigaste för dem. Och vi vet ju också att de blev erbjudna en massa pengar utav Liverpool för att släppa Naby Keita, som ju inte har haft den bästa säsongen där. Han har varit lika bra den här säsongen som säsongen innan. För att släppa en spelare som de ändå ska släppa om några månader, och de vägrar för att ingen annan kommer lämna då heller, så mycket kan vi väl.
Så är det. Och sen får man se också med Timo Werner, man ska också göra skillnad på att han faktiskt är tysk. Och det är klart att Emil Forsberg från Sverige hellre vill spela i kanske Serie A eller Premier League än i Bundesliga.
Timo Werner ska ju till Bayern München för
det. Exakt så. Och det är klart att Naby Keita inte heller är jättesugen på att vara kvar i Tyskland i sin karriär kanske. Men Timo Werner kan nog tänka sig det om bara klubbarna och flyttarna och så blir det bästa. Och,
ja. Mikael Lundqvist skriver han frågar om 4 spelare: Dembele i Celtic, Sessegnon i Fulham, David Neres och Justin Kluivert i Ajax. Är det inte tid för de 4 att hamna i större klubbar? Vilka klubbar skulle passa dem och varför är det så lite rykte om dem? Jag vet inte om det har varit direkt lite rykte om Sessegnon i Fulham och Dembele i Celtic.
Jag tror det skulle vara mer om Sessegnon ändå, för att han är sån extrem talang, så att jag trodde att han skulle svämma över, men det tyder på att han inte är på väg någonstans, så att det inte är mer snack. Det är väldigt mycket snack.
Jag tror det tyder på att det finns tydliga besked från hans egen håll. Han jobbar inte själv för en flytt just nu.
Nej.
För hade han velat flytta så hade det varit klart. Och han kan ju välja nästan vilken klubb han vill, känns det som, när han väl väljer att lämna. Dembélé i Celtic, var ju intressant att han hamnade där. Han var ju också i Fulham tidigare.
Brendan Rodgers-värvningen.
Ja, precis. Det var ju hans prestigevärvning. Ja. Och han gick ju dit för att bli garanterad speltid och få spela i ett bra lag och så vidare. Har ju inte gått så otroligt bra som man hade kanske tänkt sig att det skulle i Celtic. Det har ju gått väldigt bra, men han har ju inte varit Celtics överlägset bästa spelare liksom, som man nästan hade behövt vara om det skulle vara liksom en trampolin rakt upp till liksom de största klubbarna. Och när det gäller David Neres och framförallt Justin Kluivert, kanske bara för att hans pappa var väldigt bra.
Japp, det bidrar.
Det roliga med Justin Kluivert är att jag tycker att alltså, han är rätt olik sin far i spelstilen. Han är ju liksom inte speciellt lång, och han är liksom väldigt sådär typisk modern, bra med bollen, jättesnabb, teknisk, låg tyngdpunkt,
lite hasardtypen tid, kan man säga.
Och sådär, gör en del vackra mål och sådär. Och det är klart, Ajax och talanger, det tror jag också att de själva är med på, att de utvecklas väldigt bra i den miljön just nu. Jag tror allting här handlar om att de själva, att deras agenter inte har tryckt på knappen, nu är det dags att lämna. Det tror jag är anledningen till att vi har hört lite mindre. Det är klart att det kopplas ihop, att det är klubbar som är intresserade och hör sig för och så vidare. Men före det kommer någon slags signal om att de själva är sugna på det där steget, som jag, man är ju helt övertygad om att alla de här fyra spelarna kommer vara i de stora ligorna och de stora klubbarna de närmsta åren.
Men ja, jag tror också.
Det är ju tonåringar vi pratar om liksom, så att de hinner.
Ja, jag tror också som du säger, att när de väl säger att nu är det dags, då kommer det ryktas och då kommer det hända saker.
Och bara därför då så tar vi upp då ett Session John-rykte, ja. Bara för att jag tyckte det var roligt, för att Erik Engstrand skriver vänsterbacken Matt Target, vilket är ett jätteroligt namn i Silly-sammanhang, lånades från Southampton till Fulham idag. Kan det innebära att Ryan Session John säljs under transferfönstret, vart i så fall? Och nej, det tror jag inte.
Nej, han känns ju inte som en januari-värvning. Januari, då hittar man alltså, bra möjligheter.
Jag skulle inte alls bli förvånad också ifall Session John och hans team har liksom dealer med kanske fler klubbar än en, att man har paket färdiga, det här är liksom sättet jag skulle komma in i det här laget, här finns det en plats, här finns det speltid, här finns det ena och andra liksom, för att den positionen sitter han i, alltså så talangfull ung engelsk spelare, då är man rätt attraktiv.
Ja.
Olof Wengborg skriver, vilken skulle vara den perfekta tränaren att ta över efter Wenger? Gärna i sommar, skriver han. Vadå ta över efter Wenger?
Vad pratar han om här?
Wenger är kvar för alltid.
Ja,
det
nej,
vet
det
ni.
Det där
tänker jag inte ens bemöta.
Nej, det var dåligt. Ja.
Han är dessutom ett helt år kvar på kontraktet efter det här året, så att det kan vi ta nästa vår i sådana fall. Patrik Alexandersson skriver, kommer Nabil Fekir röra på sig i detta fönster? Ja, det har ju, alltså, han var bra i helgen för Lyon när de slog PSG, har ju varit han skadade sig, drog väl korsband för ett par år sedan, och var ju en stor talang och har kommit tillbaka, så det har varit väldigt bra den här. Han liksom fått typ sitt genombrottsår då efter korsbandsskada och så vidare, så han liksom kommer tillbaka upp på nivå. Jag är helt övertygad om att han kommer lämna Lyon. Jag tror inte han kommer lämna nu det här fönstret. Det känns inte som det är den där den spelartypen, den offensiva mittfältaren, dribblen liksom. Det känns inte som det är den spelartypen som de flesta klubbarna letar efter just nu. Det känns som det är väldigt mycket mittbackar och, vad säger man, stora centertankar som det ryktas om just nu.
Kan vi landa i Memphis Depays för sitt liksom charmlösa målfirande också efter segermålet där?
Ja, det kan vi göra.
Det är fruktansvärt. Han drar av sig tröjan, fortfarande inte av sig tröjan. Sen när hans lagkamrater redan hunnit fram till honom, så får han liksom kämpa av sig tröjan. Så lyckas han slut liksom bli naken på överkroppen, då har han sin gigantiska lejontatuering på ryggen som han visar upp för pressen. Och så dagen efter kommer tidnings första sidorna såklart, liksom Depay med sin tatuering och så. Som på ett brev på posten kommer han sociala medieuppdatering liksom, med den där jävla bilden. Man blir ändå så arg över att liksom, tilläggstid mot PSG, det är för Lyon årets största match, i alla fall i ligan. Han avgör liksom med ett drömmål när det liksom är sekunder kvar av matchen. Och inte ens då förlorar han sig själv så mycket sina känslor att han glömmer bort vilken målgest han ska göra för att liksom maximera sin uppmärksamhet av det här. Det smärtar mig det där.
Ja, det är lite obehagligt faktiskt. Nej, men det är klart, Nabil Fekir, han är tror jag, 24 år gammal och liksom är på väg in och nå sin peak. Det är klart att han kommer lämna Lyon och skriva sitt stora kontrakt där, och skriva sitt för det här storlaget. Sen vilket det blir, det har ju ryktats till en massa olika klubbar. Det pratas om Arsenal, det pratas om Barcelona och allt möjligt liksom. Men jag tror inte att det blir nu i januari, jag tror att det blir i sommar i sådana fall.
Har du noterat PSG-värvningen då, som gått helt under radarn, så läkaren undersöktes idag?
Ja, är det Lass?
Ja.
Ja, det har jag faktiskt noterat. Otroligt
lite skriver i.
Ja, väldigt lite, men han kommer gratis.
Ja. Och
man undrar lite vad han ska dit och göra. Jag gillar ju Lass. Jag tycker att det är en jättefin fotbollsspelare på många sätt, men man undrar, har han verkligen det kvar i sig?
Ja, det undrar man verkligen. Men det, jag är fascinerad av att det liksom, det var verkligen... Det är ingen som skriver om det nästan. Nej. Det är ändå en kille som spelat i Real, ja. Chelsea, Arsenal.
Ja,
ja, det är spännande.
Ja, Lassana Diarra.
Lassana Diarra.
Mm. Skönt namn att säga.
Betalar han fortfarande av den här gamla böteslappen, undrar man också. Han fick 100 miljoner i böter där när han var i Ryssland och bröt kontraktet. Och har tvingats fortsätta karriären för att betala av det där. Det var därför han drog till Förenade Arabemiraten senast, tror jag. För
all right.
De kanske löste det sista och så kunde han vända hem nu till PSG och göra en snygg avslutning på karriären. Ändå.
Alltså man har ju inte sett honom ryktas någon annanstans heller.
Nej, så det känns
ju som, det har varit helt tyst om honom. Det är liksom, man hade glömt bort honom.
Ja.
Så är det. Jag ska säga då, när vi ändå är inne och pratar, vi pratar om Fekir här. Senare i veckan, vi puffar lite framåt, så kommer en scoutingrapport på en annan väldigt speciell, eller spännande spelare, en Vilan Cyprien i Nice, Balotellis lagkamrat, mittfältan där. Så att kolla inte upp på dem, för det tänker jag göra.
Ja,
det kommer en scouting-rapport senare i veckan när vi sätter oss igen.
Alla fyra Nice-supportrar sitter och väntar nu med.
Ja.
Stort intresse.
Ja, verkligen. Jag ska ha ett korsförhör med Simon Bank här också.
Ja,
han har inte varit i Nice så mycket senaste tiden. Jag vet inte hur kolla han har på Cyprien.
Hans familjesituation har ju förändrats. Så att han håller sig på hemmaplan för tiden.
Mm, det är tydligt.
Ingen världsmedborgare längre.
Exakt. Vi tar nästa fråga. Andreas Pettersson skriver: hur kommer det sig att James Rodriguez ryktas till Liverpool när Bayern München har ett låneavtal med köpoption? Måste Bayern ge sitt godkännande om övergången skulle bli aktuell? Bara rent teoretiskt, om någon skulle köpa James Rodriguez utav Real Madrid nu när han utlånat till Bayern München och de har en köpoption, så borde väl de ha företräde för,
ja, jag utgår från det.
För köpet.
Då blir det väl, det har väl hänt någon gång att en klubb har lånat en spelare med köpoption, köpt loss honom och direkt sålt honom vidare för en högre summa. Det är väl någonstans så det hade slutat då förmodligen.
Mm.
Men han får ju spela Bayern München. Han assisterade ju Thomas Müller till
jättefin assist.
Ja, till Müllers 100:e mål i Bundesliga. Jag trodde han hade gjort fler. Det var lite, 100 mål är mycket, det glömmer man, men ja, det känns som att han har varit med evigheter nu, trots att han är ganska ung fortfarande. Ja, nej, så att han skulle till Liverpool känns ju också...
Nej, det tror jag, det var mest den
formalitetsfråga.
Ja, precis, det var mest den som intresserade mig, för att det finns ju, nej, han ska verkligen inte till Liverpool, det finns ju, jag har inte ens sett det ryktet, men det var mest en intressant, just att han gör det bra, han tillhör Real Madrid, det finns säkert folk som är intresserade av att värva honom i sommar, och det finns ju klubbar som kan betala kanske bättre än vad Bayern München kan, även om han ju verkar trivas.
Men det är väl där du måste väl fungera på det sättet också, för annars om Bayern München köper eller lånar en spelare med köpoption på säg en halv miljard och sen så går det så bra så att han driver upp sitt marknadsvärde till 1,5 miljard. Det är inte så att Bayern München ska gå lottlösa då liksom, då är det ändå de som gjort det jobbet, så att jag utgår från att de har, allt har den juridiska rätten att köpa honom för den här fasta summan.
Mm. Alexander Ådjär skriver: Akinfenva har ju bytt klubb vartannat år den senaste tiden, och därmed bör det bli dags till sommaren då hans kontrakt går ut. Har ni hört något om hur landet ligger? Alltså en spelare som egentligen bara är känd för att han tar jättemycket bänkpress.
Han skriver en bok för att han tar jättemycket bänkpress liksom. Han
Beast mode.
Ja, fantastiskt sjukt. Ja,
underbar karaktär. Men att
vi jobbar med den här typen av freakshows är också fascinerande.
Ja, men han är en fantastisk karaktär ju.
Ja, absolut, herregud. Det är det han lever på.
Ja, men som Liverpool-supporter så får man ju också en liten uppdatering, eftersom han då och då står på Anfield. Han är ju stort Liverpool-fan. Ja. Så står han ju där på läktaren ibland och jublar, och så dyker alltid upp en liten video i sociala medier. Här står Akinfenva och dansar.
Det nådde mig också senast, så de har bra spridning av de här videofilmerna också.
Ja. Erik Stjärnman, eller Skärman, ska det kanske stå. Jag är inte helt säker. Det kan vara jag som har skrivit fel.
Läskunnigheten där.
Skrivkunnigheten
snarare. Den brister lite. Därför är ju podcast.
Skicka via mail.
Det är kul det också.
Ja, verkligen. Tjena Patrik. Jag vet inte vad det är med jag menar.
Nej, men praktiskt.
Ja. Både Malcolm och Lucas Moura ryktas till Spurs. Finns det chans att någon av dem kommer direkt i januari? Jag tänker framförallt på Malcolm. Ryktet om Lucas känns mest som något agenten vill ha skriverier om. Vi har ju varit inne på Malcolm tidigare ju. Och då var det ju Arsenal som det ryktades om. Det har väl inte känts som att det blir någon januariflytt för honom. Och han är ju en ung spelare också. Att det många som är där och försöker kratta manegen för en värvning till sommaren kanske.
Ja, det BBC skrev om Arsenal-intresset är att de har liksom lämnat det nu för att de tycker att hans värdering sett till hans bristande erfarenhet, de matchar inte. Wenger tycker inte att det är en rättvis värdering av honom, så han är helt enkelt för dyr.
Och det är en Wengersk slutsats.
Så är det, och det får man ge honom. Det gillar att han har sina principer.
Men som vi var inne på när vi gjorde scouting-rapporter på honom, så har han ju spelat i stort sett fyra hela seniorsäsonger redan.
Ja, så är det.
Och varit helt skadefri, så att han har ju spelat oerhört mycket seniorfotboll, så att jag kan ändå tycka att det finns en anledning till. Han kommer nog pika tidigt.
Ja.
Vi brukar ju prata om det, att en fotbollsspelare, alltså slår de igenom som 16-17-åringar, som ju Malcolm har gjort, då pikar de rätt tidigt. Men då kommer det också vara, Wayne Rooney är ju det här klassiska exemplet, slår igenom som 16-åring, han har sin bästa tid kanske när han är 22, 23, 24 snarare än han är 27, 28, 29 som de flesta spelarna. Att man har ungefär, man har ett livsspann som fotbollsspelare som är ungefär lika långt oavsett hur tidigt man slår igenom. Det är klart det finns undantag, som en Cristiano Ronaldo eller en Lionel Messi liksom, som är freaks på det sättet. Men man skulle kunna tänka sig att en Malcolm, även om han är så pass ung, ändå kommer nå sin peak om inte allt för många säsonger, med tanke på hur mycket fotboll han har spelat.
Absolut. Sen gör det ju ont i mig. Det kom lite nya bilder på Malcolm när han var ute och flög med någon flickvän eller vad. Han otroligt noppade ögonbryn. Såna spaningar gjort.
Har du problem med det?
Nej, men jag känner så här, det är lite sorg jag har varje gång. För att vi pratar om Football Manager här på redaktionen. Det är spelet Polyxik fortfarande inte öppnade. Och idag frågade, hur ser det ut när man spelar matcher i Football Manager? Det är helt ofattbart att du inte ägnar dig åt det här. Skäms på dina vägnar.
Nej, men det är ju, har man aldrig gjort det, så saknar man ju inte.
Ja, men jag tycker det är så synd, för då när man hittar en ny talang i Football Manager, Malcolm är inte så okänt sådär, men när han dök upp där i spelet, jag vet inte vilket årgång han blev riktigt bra i, men då bygger man ju någon sån fantasifigur av honom i ens huvud liksom, att säga, men den här typen av, ja men ung brass, ja vad kul, då kanske han ser ut så här, och liksom, så får man någon slags bild, precis som man får en vision av vem som helst. Och så ser ju alla ut precis som alla andra fotbollsspelare gör. Det är så jävla tråkigt att de landar det. Alla fotbollsspelare formas ju verkligen precis samma person. Det är som Jesse Lingard, dök upp bilder i veckan. För några år sedan var han liksom den härliga unga grabben som liksom stod och som det här, från barnspel, Manchester United-supporten, som verkligen kändes som liksom kid from the block liksom. Mm. Jennifer Lopez, som man ska använda hennes termer. Så stannar bilen och lirar boll med grabbarna i kvarteret fortfarande och sådär. Och så kommer de bilden från hans liksom semester i Barcelona, ligger någon lyxsvit i någon soffa som liksom är rund, så att den liksom går upp i en cirkel över honom, över hela taket typ. Och så ligger han liksom så här, som om någon bara har drängt honom i Gucci-butiken. Alltså, det var Gucci från liksom topp till tå där. Han ser fortfarande ut som Jesse Lingard, den här glada lilla grabben liksom. Men ändå så här, hela jävla Gucci-förpackningen. Mm. Fan, kan ingen sticka ut lite? Och då ska jag slå ett slag för The Sun, kommer jag på nu. Det här var helt osökt, det var inte hit jag ville landa. Men de hade en fantastisk artikel idag som handlade om, så här klär du dig som Hector Bellerin, fast till ett mycket lägre pris. En briljant artikel.
Stilikonen.
Ja, nej, den var bra.
Ja, herregud, vi får runda med det. Tack för att ni har lyssnat, vi är tillbaka snart igen. Ja, hej då.
Hej då.
To me, that's clear.
No eggs, no hummus.
To me, that's clear.